Tack himmelske far att vi får samlas här omkring ditt ord. Tack för nåden och tack för att du vill ha oss i din tjänst. Och tack för att när du kallar så utrustar du också och hjälper och ger kraft för att utföra det som är tjänsten. Amen. Om vi börjar med ordet nåd, så i juridisk term att bli benådad, det är ju att, ja, det kan vara olika saker. I länder där man har dödsstraff kan benådningen innebära att dödsstraffet inte verkställs utan man får livstidsfängelse istället. De som döms till livstidsfängelse i Sverige kan söka nåd och få fängelsestraffet tidsbestämt. Utifrån kristens synpunkt så är nåd att vi får inte det vi förtjänar, utan vi får det mycket bättre. Guds godhet och omsorg om oss, förlåtelse för allt det vi har gjort fel genom livet, allt det där stryks, kastas i glömskans hav som vi säger. Allt det där som inte blev som det var tänkt kan vi få förlåtelse för. Det är Guds nåd. Om vi går till 1917 års översättning eller folkbibeln, så första gången ordet nåd står så är det att Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Det är i 6:e kapitlet. Har vi Bibel 2000 så finns inte ordet nåd med förrän i välsignelsen i 4:e Mosebok. Där det står att Herren visar dig nåd. Nåd kan betyda välvilja, heder, ynnest. I engelska bibeln står det favor, favör eller ynnest. När Abraham får besök av Gud eller av ängel, det är lite oklart, av änglar, så säger Abraham, visa mig den nåden, står det i 1917, att du inte går förbi din tjänare. Han tyckte att det var nåd att få slakta ett lamm och att Sara fick baka bröd och han fick bjuda på mat. Det var en ynnest i det fallet. Han såg fram emot att få vara värd för de här som gick förbi honom, att de skulle stanna. Men när vi läser Bibeln så är det väldigt tydligt att nåden finns där redan från början i Bibeln. Inom hinduismen och en del andra religioner så tror man på själavandring. Jag vet inte om du någon gång har tackat Gud för att du inte skapades till en mask eller att du inte skapades till en hund. Jag satt här nu innan och så tänkte jag på Berta, Lena och Siverts hund, en glad schäfer. Kom man dit vardagsklädd så var det ju fantastiskt, för då var det bara att låta den hoppa upp och så kramar vi om varann, Berta och jag. Den var så glad när den fick se någon. Och min dotter Jeanette, hon hade en lite mindre hund, men det var också en glad hund oftast. Att överhuvudtaget få se ett glatt djur, det verkar så tillfreds med att se hästar i en hage som leker och springer omkring. De verkar inte sörja över att de inte föddes till människa, utan de är nöjda med att de är hästar, och hundarna, de är nöjda med att de är hundar. Men har du tänkt på att du och jag, vi är skapade till Guds avbilder? Nåd. Att vi fick bli det. Nåden blir också tydlig när Adam och Eva har syndat. Så dödas de inte ögonblickligen, utan istället så lovar Gud en frälsare. När Kain hade dödat sin bror Abel så dödades inte han, utan Gud satte ett skydd för honom att ingen skulle döda honom. Nåd. Så blir det tydligt att nåden finns genom hela Bibeln. Och nåd och tjänst finns också genom hela Bibeln. I Andra Moseboks 3:e kapitel så handlar det om Mose vid den brinnande busken. Han vaktar sin svärfars får. Han är cirka 80 år gammal. 40 år tidigare hade han flytt från Egypten, för han hade dödat en egyptier, och så hade han ett dödshot över sig, och så flyr han. Och så har han gått där och vaktat fåren i 40 år åt sin svärfar och säkert funderat många gånger, vad blev det av mitt liv? Jag fick undervisning i all den egyptiska konsten, i all arkitektur, allting i krigskonst, i alltihopa. Allt det där som var kultur i Egypten vid faraos hov. Allt det där fick jag lära mig när jag växte upp. Och sen har jag gått och vaktat får i ökentrakter i 40 år. Jag har fått en fru, jag har fått två söner. Men ändå, vad blev det av mitt liv egentligen utifrån den start jag hade fått? Och där när han går och vaktar får, så visar sig Gud för honom i en brinnande buske. Och så säger Gud till Mose: gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud: vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade: jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Hur skulle jag kunna gå till farao? Kommer jag dit, så de som var prinsar samtidigt med mig när vi växte upp och vet att jag har en dödsdom över mig, de kanske slår ihjäl mig. Och om inte de slår ihjäl mig, så hur skulle jag kunna föra Israels barn ut ur Egypten? Det går inte. Och så säger Gud: jag ska vara med dig. Och det blir hela skillnaden. Gud kallar Mose till tjänst, men nåden är att han också lovar att vara med Mose. När Gideon flera hundra år senare fick Guds kallelse, så vill han ta och testa, stämmer det här? Och så får han lägga ut ull. Och ena gången är ullen våt och marken runt omkring torr. Och nästa gång är det tvärtom, ullen är torr och marken är våt av dagg som har fallit. Och så får han ett bevis 2 månader efter varann att Gud har kallat honom. Mose fick det inte så enkelt. Han får istället höra att när du har fört Israels barn ut ur Egypten, då ska ni fira gudstjänst på detta berg. Beviset för att Gud hade kallat honom låg flera månader i framtiden. Men Gud sa: gå. Mose stretar emot lite grann, men han går i alla fall. Så kommer han till Egypten och han gör precis det som Gud har sagt. Men det är inte enkelt att vara Guds tjänare. Gud har aldrig lovat att det är enkelt. Och i andra Moseboks 5:e kapitel och från vers 23 och in till kapitel 6 och första versen: då vände Mose sig på nytt till Herren och sa: Herre, varför har du handlat så illa mot detta folk? Varför sände du mig? Ända sedan jag gick till farao för att tala i ditt namn har han gjort dem illa, och du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Mose, han är förbittrad, han är förargad, han är frustrerad. Jag har gjort precis det du sa, och du har inte gjort någonting. Ibland kan vi känna det så att vi tycker ändå att vi har försökt, men Gud känns som att han inte riktigt har reagerat på det vi har gjort. Trots att vi har en känsla av att jag har nog gjort det jag tror att Gud vill. Men ändå så känner man att det har inte funkat riktigt som vi hade tänkt. Men då svarar Gud Mose. Herren sa till Mose: nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem, och min starka hand ska få honom att driva ut dem ur sitt land. Men det gick inte på en gång sen heller. Men vi vet, för vi har läst, att så småningom, efter en massa plågor över Egypten och instiftande av påsken, slaktande av påskalammet, så får Israels barn vandra ut ur Egypten. Massor med människor går ut i samlade trupper, lämnar Egypten. Och så kan man ju tycka, och de kommer fram till Sinai och Gud leder dem på olika sätt med molnstod och eldstod. Och så kan man tycka att nu var det väl bra då. De var på väg mot löfteslandet. Men i andra Moseboks 17 kapitel, 4 versen, då saknar de vatten. De har inte vatten till sig själva, de har inte vatten till sina djur. De törstar. Då ropar Mose till Herren och sa, vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Roligare än så var det inte just då att vara Herrens tjänare. Snart stenar de mig. Det var inte precis någon fantastisk framtid. Mose hade siktet på löfteslandet Gud hade talat om, men istället så upplever han att nu är mitt liv snart slut, för de kommer att slå ihjäl mig. Men Gud svarar, han ger dem vatten och han fortsätter att leda dem. Och så får Mose uppleva det fantastiska i att få stå i Guds tjänst, att få ta emot budskap från Gud och föra det vidare till folket. Herren talade till Mose, jag vet inte hur många gånger det står i Moseböckerna, men det står åtskilliga gånger, Herren talade till Mose och han fick veta precis hur han skulle göra. I alla de här frågorna som han inte hade svar på innan så går han till Gud och frågar och Gud svarar. Och så upplever han hur Gud leder dem under 40 år. Och när vi kommer till 5 Mosebok och de är strax öster om löfteslandet, så står det i 5 Mosebok och från det 3 kapitlet och från vers 23. På den tiden bad jag så till Herren. Herre Gud, du har börjat att låta din tjänare se din storhet och din starka hand. Vilken Gud i himlen eller på jorden kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du? Låt mig nu få gå över dit och se det goda landet på andra sidan Jordan. Detta vackra bergiga land och Libanon. Men Herren hade blivit vred på mig för er skull. Han lyssnade inte på mig utan sa till mig, det är nog. Tala inte mer till mig om denna sak. Stig upp på toppen av Piska och lyft upp dina ögon mot väster och norr, mot söder och öster. Se med dina ögon, för du ska inte gå över denna Jordan. Anförtro Josua ditt uppdrag och styrk honom och ge honom mod. Det är han som ska gå över dit i spetsen för detta folk. Och han ska ge dem i arv det land du ser. Efter 40 år som ledare för folket har Mose upplevt så mycket glädje, så mycket välsignelse, mycket smärta och bedrövelse också. Men det positiva med Guds ledning, det var så mycket större som Mose ber, låt mig få föra folket in i löfteslandet. Låt mig få vara med och följa med in. Första gången som Israels folk saknade vatten så sa Gud till honom, ta staven och slå på klippan. Och då gjorde Mose det och det kom vatten. Nästa gång de saknade vatten så sa Gud, du ska tala till klippan. Men Mose gjorde som förra gången. Och du och jag, vi kan tycka att det var väl ett ganska litet felsteg egentligen. Det finns många som har gjort mycket grövre grejer när du och jag ser vad Bibeln berättar och när du och jag ser vad som händer runt omkring oss och när vi ser på vad vi själva har gjort i livet, så kan vi ju tycka att det där Mose gjorde var väl inte så allvarligt. Men Gud såg allvarligt på det. Ni höll inte mig helig, säger han till dem. Ni skulle göra som jag hade sagt, för ni är mina tjänare. Och så när han hade slagit på klippan andra gången istället för att tala till klippan, så sa Gud, det blir inte du som för folket in i löfteslandet. Men Mose kan inte riktigt glömma det här och så ber han, Gud, jag kan väl ändå få följa med in i löfteslandet. Men Gud säger nej. Och så säger han, uppmuntra Josua, ge honom uppdraget. Det var inte någon demokratiskt val där man valde bland alla de här förmännen i stammarna, vem är det som ska vara ledare för folket nu efter Mose? Nej, Gud sa, det är Josua. Det är han som ska leda folket in. Men du ska få se landet, säger Gud till honom. Och för honom upp på en höjd. Men inte nog med, den höjden finns inte där rent mänskligt sett. Gud visar honom landet på något vis i en syn. För där öster om Jeriko finns det inget så högt att man kan se över Jerusalem och ut över berg. Det är en omöjlighet. Men för Gud är det inte omöjligt. Och så får han se hela landet där på höjden. Det där landet, löfteslandet som folket skulle få. Och så fick Mose uppleva det. Nåd och tjänst. Men det är på Guds villkor. Det är inte alltid lätt att vara Guds tjänare. Inte ens att vara tjänare till Guds tjänare. I andra kungaboken, det sjätte kapitlet. Och läs gärna det kapitlet när ni kommer hem. Det är kanske ett tag sedan ni läste det. Men där står det bland annat om kriget med arameerna. Arams kung, han blir väldigt konfunderad. För hela tiden när han ska anfalla på olika sätt så verkar Israel vara förvarnade. Och till slut så säger han till sitt folk, det måste vara någon här, någon överlöpare som skvallrar. Någon agent åt Israel som talar om vad vi tänker anfalla. Men då är det en man som säger till honom, nej, det är inte så. Utan Gud talar om för Elisa vad vi tänker anfalla. Och så talar Elisa om det. Och så är de förvarnade. Och då bestämmer sig Arams kung för att gripa Elisa. Och sätta honom ur spel. Och så får han veta var Elisa finns och omringar staden. Och när Elisa och hans tjänare vaknar på morgonen. Så står det från 15:e versen i 6:e kapitlet. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Gud beskyddar sina tjänare. Han låter saker hända. Jesus säger till sina lärjungar att man kommer att döda er. Men ändå så lovar han, jag är med er alla dagar. Och så är det andra värderingar i Guds rike än vad du och jag ofta värderar. Och så blir det väldigt tydligt när man läser Bibeln att Gud är med sina tjänare. Men det är av nåd vi får vara tjänare. I Salomos vishet, i apokryferna. Och det är förmodligen inte alls Salomo som har skrivit det där, utan förmodligen är den skriven 400-500 år efter Salomos tid. Men man gjorde ofta så i de här kulturerna att om man ville ha fram någonting så hänvisade man till någon annan. Dels kunde det vara rabbiner som hade lärjungar och så uttalade lärjungarna sig i rabbinens namn. De hade ju hört rabbinen och de insåg att det här står i samklang med vad rabbinen har lärt och så hänvisade man till det. Och när man då ville skriva det här så hänvisade man till Salomo som var en etablerad vishetslärare och kung. Och i apokryferna 9 och slutet av vers 4. Uteslut mig inte från dem som får tjäna dig. Uteslut mig inte från dem som får tjäna dig. Det är inte självklart att få vara en Guds tjänare. Det är nåd. Det är ingen tjänst vi kan ta oss själva. Det är Gud som kallar oss. Om vi försöker gå ut och tjäna Gud i egen kraft och efter eget huvud, så kommer det inte att bli något resultat. Och så den här Bibeln, Bibel 2000, den köpte jag i samband med IFS årskonferens, tror jag, 2002 uppe i Piteå i missionsbokhandel. 13 juni 2002 har jag skrivit in att jag skaffade den. Och sen dess har jag läst apokryferna några gånger. Jag läser inte apokryferna varje år, men jag har strukit under där: uteslut mig inte från dem som får tjäna dig. Det är inte självklart. Det är ingen tjänst vi tar oss. Det är en tjänst vi får. Så kan tjänsten se väldigt olika ut. Men du och jag, vi får vara med och tjäna. Av Guds nåd. Och så ska jag avsluta dagens predikan med att läsa från Lukas evangeliet. Första kapitlet och vers 26-29. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd, Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus." När Maria får se ängeln Gabriel så blir hon rädd. Men ängeln talar om: "Du har funnit nåd hos Gud." Det var ingen lätt uppgift som Maria fick. Men Gud gav henne kraft. Hon kunde fullgöra sin uppgift, en fullständigt omöjlig uppgift. Alla vi som är föräldrar, även om barnen nu är i 40-årsåldern och det är barnbarnen som är lite mindre istället, i mitt fall, vi vet att det inte alltid är enkelt att vara förälder. Den som påstår att det är enkelt att vara förälder, den har nog inte riktig anknytning med verkligheten. Det är inte enkelt. Det är fantastiskt. Det är roligt. Det är underbart på många sätt. Men det är inte enkelt. Vissa dagar är det enkelt, men inte totalt sett under ett barns uppväxt och hela vägen. Ibland ska jag göra så eller ska jag göra så för att vara en god pappa eller en god mamma. Och det kan givetvis inte ha varit enklare för Maria att först får hon föda Guds son. Och så får hon fyra vanliga söner med Josef. Och så får hon några döttrar som vi inte har namnet på, men de står i plural. Så om det var två, tre eller hur många, men minst två. Och barn är olika. Men skillnaden blir ju givetvis större om en är 100% Gud och 100% människa jämfört med de andra som bara är 100% människa. Och så kan det inte vara enkelt det där: hur gör jag nu? Men Maria fick kraft för den kallelse hon fick. Och så kan vi läsa i Apostlagärningarna att när den första kristna gruppen, lärjungarna och andra som hade kommit till tro, var samlade i bön, så var Maria och Jesu bröder också där. Hon var bevarad i tron på att Jesus var Messias. Och så hade det gått bra för henne genom livet, men allt var definitivt inte enkelt. Men nåden och tjänsten följdes åt. Och så är det likadant för oss idag, att nåden och tjänsten hänger ihop. Det kan se olika ut vilken tjänst vi får, men tillsammans får vi tjäna Gud. Tack, himmelske far, för att du vill ha oss i din tjänst. Herre, hjälp oss att leva så i gemenskap med dig. att du inte behöver utesluta oss från de som får tjäna dig. Tack för nåden att få vara med. Amen.